Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vita, gula, blå är tillbaka med avsnitt nummer 7. Jag har med mig Jonas Ragnarsson. Men vi sitter inte där vi brukar sitta idag, utan vi har lite speciella förhållanden, eller hur Jonas?
Jo, men det får man väl ändå säga. Vi har gjort så här att vi har flyttat in i familjens yngsta dotters sovrum, dagen till ära, för att testa det här då och kanske utveckla konceptet lite. Så det, jag tycker det ser hemtrevligt ut, eller vad tycker du?
Ja, det kunde absolut varit värre förhållanden. Det tycker jag absolut. Men du är så otroligt varm och välkomna mig med öppna armar.
Ja, det finns både kaffe och vatten här, så det är bara att köra.
Ja, det får man ju inte överallt.
Så är det.
Du, vi har ju inte sett så mycket hockey nu på senare tid. Så länge inte man njuter av att kolla på tråkig landslagshockey. Har du följt någonting alls?
Jag kan ärligt säga att jag har sett sammanlagt 5 minuter av Kajala Cup. För mig är det bara av ondo där i stort sett. Men jag vill ändå säga att det här uppehållet kom ganska lägligt, för man kände att man behövde ladda batterierna lite och slippa den där lite ångestklumpen i magen när det vankas SHL och HV71. Det är min take på det hela. Själv då?
Ja, nej, men jag kan bara hålla med dig. Jag har försökt kolla lite match i alla fall. Det är väl inte varje år som HV får skicka 4 spelare, lite förvånat, till landslagsuppehåll. Vi hade väl Brännström och Pettersson förra säsongen. Det var ju för sig inte Brännström en HV-spelare än, men väldigt förvånande att så många kom med. Men det har väl varit lite Finlands stil att man plockar ut samma inhemska spelare, precis som Sverige plockar ut samma inhemska spelare, att Seppel är med där. Borgström var ju för sig ny och Ticka var inte med som han varit innan, men det var ändå välkomnat. De får träna lite extra och få höja sitt självförtroende lite.
Så kan det vara. Jag har en liten annan grej här till dig, Karl, lite överraskning. Det var inte bara Kajala Cup som gick i helgen, utan det var också den storturneringen Germany Cup.
Mm.
Så jag vill att du nämner vilka nationer som var med där förutom Tyskland. Det är 3 nationer till jag vill ha.
Oj, oj, oj. Om man tänker så här då. Om jag bara tänker Kajala, då var ju Sverige, Tjeckien, Finland och så var Schweiz som var med. Så jag räknar bort Schweiz därifrån.
Det känns som en rimlig start.
En ganska rimlig start. Ja. Men så jag säger väl kanske Österrike, Italien, Frankrike.
Det var fel. Du får rätt för Österrike. Men sen är det faktiskt Danmark och Slovakien.
Ja, det är ändå väldigt rimligt. Det är ändå väldigt rimligt. Man hade dock inte varit så förvånad, känner jag, om det har varit så här Frankrike.
Men jag hade nog gissat på samma. Men vi hade ju faktiskt också en poängkung där nästan som vann poängligan där i German Cup. Mölgaard, lillfisken, kommer där på andra plats med 5 assist. Vi får leta ljuspunkter.
Ja, du, minst sagt. Men vänta, var det här nu alltså?
Det var nu i helgen, ja.
Att jag missat det är ju helt...
Ja, jag är bekymrad över hur du tänkte där.
Oh, wow, jag får verkligen blotta med det. Jag hade inte en aning om att han var
iväg. Även den bästa.
Ja, nej, men du, ja, kul. Hoppas man kan ta med sig lite av det tillbaka nu då.
Vi får verkligen göra det. Och Lens gick väl och vann poängligan i Kajala Cup, va?
Japp, minst sagt. Jag stod upp och kollade på träningen lite nu i morse. Idag är det ju tisdag. Stötte jag på Nubben och stod och pratade lite med honom. Och då pratade vi lite om landslagsuppehållet. Att det var så många spelare som var iväg. Och jag frågade honom om Lench. Och att han hade gått så otroligt bra nu under landslagsuppehållet. Och ja, det är väl bara att hylla. Och han hoppades verkligen att att Radan kunde få ta med sig det. In i, vad ska man säga, comebacken till...
Är det inte så att man letar sådana ljusglimtar som supporter nu när de får åka iväg på landslaget? Vi hade ju André Pettersson förra året egentligen som kände som han växlar upp ordentligt. Mm. Vi får hoppas på liknande med både Seppel och Borgström då kanske när de är tillbaka nu.
Ja, men lite så. Borgström fick ju göra ett mål där mot Sverige då. Jag hade normalt sett sagt tyvärr mot Sverige, men förlåt, man bryr sig så otroligt lite om Sveriges.
Ja, jag håller med dig.
Ja, nej, det är fruktansvärt tråkigt alltså. Det är ju bara VM man ser fram emot egentligen när det kommer mot vårkanten. Och då är det ganska uttjatat också i och för sig.
Nej, så är det ju. Det enda man egentligen hoppas också att de får vara där, spela, komma tillbaka med självförtroende och framförallt inte bli skadade.
Toppen Jonas, jag tänker att vi går in på vårt första segment.
Jag är redo.
Ja Jonas, jag tror vi gick in lite på det förra gången, men vi har ju haft ett tränarbyte. Vi pratade lite grann med Simon Brännström om det här, men vi kändes inte som att vi riktigt, riktigt gick in på djupet vad vi kände. Våra egna tankar kring att vi bytte tränare och att Montén fick gå. Vad är dina blixtsnabba reaktioner? Vi har ändå sett några matcher nu.
Nej, men det kom ju helt väntat efter 0-8-förlusterna och jag tror att jag skrev då på X eller Twitter att det är bara räkna ner till Lindbom står i båset. Och så blev det ju. Det finns ju en intern lösning som har funkat förr och då får man göra det igen. Och ja, men det är väl en lösning som kommer räcka den här säsongen. Sen tror inte jag det är långsiktigt tänkt heller, utan han har kommit in och räddat skeppet en gång innan och nu får han göra en repeat på det. Och jag tycker väl rent allmänt att Montén hade väl ungefär 100 videogenomgångar, 8 träningsmatcher, 12 SHL-matcher, men kunde ju inte sätta ett grundspel, framförallt i defensiv zon. Det gjorde ju Lindbom egentligen på en eller två träningar då. Och det säger väl någonting också då, att vad det är som han är duktig på. Det är väl min snabba direktanalys av det själv då.
Jo, men jag tycker att när man ändå varit och kollat några träningar, vi har ju alla sett matcherna, och jag tycker man ser ett mycket mer simpelt spel framförallt. De lägger hellre ner mer tid på simpla övningar än, alltså färre tid att göra en massa komplicerade övningar som hade kunnat vara hur bra som helst i en utopisk värld. Men med krig och allt möjligt så lever vi inte i en utopisk värld, eller hur? Utan det är ju ändå en prestationsbaserad business som vi verkar i. Och om det då är mer profitable att spela ett mer simpelt spel som faktiskt går att ta in för spelarna, då är ju det den mer vägvinnande vägen. Vilket jag inte bara tror att alla vi tycker, men det har ju även visats på banan. För att vi har ändå fått se ett ganska annorlunda HV71 jämfört med de första matcherna.
Ja, men så är det. Jag vill bara räkna upp 5 siffror. 2, 3, 2, 1, 2. Vad tror du jag avser då?
Ja, du. Skulle det kunna vara kanske insläppta mål eller någonting?
Det är korrekt. Så det är då 10 insläppta mål på 5 matcher sedan Lindbom tog över. Då är vi nere på ett snitt på 2 mål per match. Vilket gör egentligen att man ger sig själva en rätt bra chans att ta poäng och vinna matcher. Och du sa lite, vi sa lite skämtsamt där med Brännström där när Simon gästade. Det är play it simple boys hockey.
Mm.
Jag tycker det syns så väl om matcherna har spelat. Att håll motståndarna på utsidan, bevaka det berömda höga slottet, håll rent framför kassen. Är du under trångmål, sarg ut, i bästa fall icing, andas, vintek. Så det är otroligt, alltså ett fundament som jag tror att det är hans playbook egentligen i det här läget igen då. För då kan han inte påverka så mycket inför säsongen, utan han kommer in, då gäller det bara att sätta 2-3 egentligen enkla ordningsregler för klassen. Och så får man hålla till det. Det är däremot jag känner också att hur många mål tror du HV har gjort på de här 5 matcherna?
Är det 5 matcher som vi varit med Lindbom då?
Det är 5.
Jag ska inte försöka räkna, jag bara slänger ut.
Det började med 2 nollor.
Ja, men säg 9 då.
Ja, du är rätt på den också. Så då tänker jag också lite så här att det är ju lite jobbigt, men det kan nog bli bättre förhoppningsvis. Men det kanske är också så att man investerar så mycket nu i att sätta försvarsarbetet. Du får nog jaga fortfarande lika mycket puck, tror jag, i egen zon. Jag tror inte det kommer skilja så mycket när vi tittar sen om någon månad. Jag tror att HV kommer vara väldigt mycket i egen zon fortfarande utan puck. Och då kanske det läggs ner så mycket energi och kraft på det. Att när du väl har pucken, att du inte liksom får igång det här anfallsspelet. Det där jag känner lite att då kanske det är upp till individbasis att lösa den nöten. Och då, ja, förhoppningsvis så faller ju bitarna på plats då. Men försvarsspelet sitter ju i stort sett redan. Och det tog det då några träningar. Så där är jag trygg i just den grejen.
Ja, och jag, som sagt, jag har varit och kollat på en del träningar nu. Sedan tränarbytet, eller inte sedan tränarbytet, men nu under landslagsuppehållet och inför de senaste matcherna nu mot slutet innan uppehållet. Och alltså, det är ju en klar skillnad på vad man försöker undervisa spelarna i. Senast i morse när jag var och kollade så tror jag att de la ner en halvtimme på samma enskilda 5-mot-5 utbrytningsövning. Där David, Johan Davidsson egentligen chippar ner pucken. Kaski, Seppele, alla backar får åka och hämta. Lägger back bakom mål. Där en mötande forward, om det är center eller lite forward, kommer i mitten. Tar emot pucken, lägger ut den mot kanten för att chippa ner. Det låter ju svinsimpelt och det är för att det är svinsimpelt egentligen. Det är ju inte simpelt såklart, men det är mycket mer simpelt än vad kanske Montens övningar kunde vara. Eller andra mer etablerade lag, hur deras övningar ser ut. Men vi såg ju förra säsongen att det här är vägvinnande. Kanske inte någonting som man ska sikta på i längden. Men det är ju helt klart en metod som funkar när vi sitter lite illa till i båten.
En liten fråga där, du som har sett träningen, och jag har ju bara sett några med Montén där. Jag är lite mer nyfiken på också, ser du skillnader just när det gäller kampmoment? Att det liksom krigas mer på träningarna? Eller att, alltså, ser du någon skillnad där?
Ja du, det är kul, vi kommer in på det sen angående Lindboms kommentar i JP där. Där han kräver mer krigande och kämpande och visa mer hjärta. Men det var faktiskt nog det första jag märkte till nu i morse. Att det var en helt ny form av kampande och övande. De har ju nu på senaste träningarna, kanske sedan en månad tillbaka, börjat med lite djungelhockeyaktig övning. Där man kanske annars hade börjat med enkla passar, gå till skott, gå på retur. Övningar. Men nu börjar de direkt med djungelhockey och direkt ser man Seppele och Sjöholm helt och hållet skita fullständigt i pucken och står och egentligen kramar varandra ner till marken. Vilket var väldigt fröjdfullt att se. Vilket man direkt kunde då också koppla till Lindboms kommentarer, och det var en helt annan kampvilja i alla övningar skulle jag säga. Och att man börjar då med en sån där övning, det visar väl ändå på vilken standard man sätter fysiskt på resten av träningen. Så det tyckte jag var väldigt intressant att se, och ser gärna fortsättning och ser gärna resultatet av det redan på torsdag.
Det du nämnt lite några gånger nu, det är ju Lindboms uttalande i Jönköpingsposten eller vad det efter, kanske någon tv-sändning där, då han sa, det var ju, då har de ändå vunnit två matcher, ta en poäng hemma mot Modo, va? Tosk i sadden. Då tänkte jag så här, att nu är jag rädd för att han kommer stå och säga, eller vilken annan tränare hade stått och sagt någonting så här, att det här är en process. Vi är på väg tillsammans i gruppen. Vi har vunnit två matcher innan. Vi har tagit 7 av 9 poäng. Och så är man redan där i det här liksom jada jada, mumbo jumbo. Istället så gör han det naturligtvis helt medvetet. Att han går ut och egentligen sågar då vissa spelare i laget. Inte nämner de vid namn, men det var han tog med spelarna till uppehållet. Att det är spelare här som krigar för klubben och visar hjärta. Vissa gör det inte. Och så avslutar han med att säga att det kanske är därför vi ligger på 13:e plats. Och det gör han ju. Han har ju varit med så länge i Lindbom med olika roller. Att han vet ju precis vilka knappar han trycker på genom att skicka det som ett sista meddelande inför en träningsvecka. Eller folk åker iväg på landslaget. Så någonstans tycker jag det var väldigt skönt. Det hade varit så lätt att säga att vi har tagit 7 av 9 poäng. Det här liksom byggs inte på en dag, utan det här kommer ta några veckor till. Istället var det bara stenhårt på det, säga att det här är inte okej. Och det är inte så konstigt att det ligger där vi gör. Upp på hästen och kör. Så det var, tycker jag, var väldigt befriande på något sätt att höra.
Ja, och min första reaktion var egentligen ganska chockad när jag läste det egentligen. För att jag vet inte. Jag var inte speciellt superirriterad efter den matchen. Jag tyckte att det var en väldigt stor målvaktsmatch från båda sidorna. Sen höll ju Modo väldigt mycket puck i vår defensiva zon. Såklart inte optimalt, men jag tyckte väl ändå någonstans att de skapade inte närheten av lika många lägen som deras zontid i offensiv zon kunde visa på. Men såklart, jag kan ju instämma att hade vi varit 10% mer kampvilja, 10% mer hjärta, så hade vi gått segrande ur den där matchen. Så att visst, jag kan hålla med. Sen också väldigt svårt att veta vilka det här som inte, vem Lindbom syftar till, och han kanske inte syftar till kanske några enstaka så, men det blir ett slags, han skickar ut meddelande till hela truppen. Och som jag håller med dig helt och hållet, otroligt befriande. Vilket är någonting som kanske inte Montén hade sagt om det hade varit han som stod nu. Och jag kan ju förstå det också, att han inte skulle ha sagt det, med att han inte är härifrån. Han har inte resultaten med sig till att kunna säga att inte de visar hjärta. Det är ändå han som är ansvarig. Men Nej, otroligt kul och skönt att ändå vi har en sån ledare som står bakom båset just nu.
Och sen tror jag också att det är så här efter, jag kommer gå in på det lite senare, efter den här famösa 08-matchen där, så måste nog alla ledare och tränare på något sätt blidka supporterna lite, att du kan inte säga att vi ska vända på en sten till, utan säg som det istället, att det var för dåligt vissa segment. Då får du ändå med supporten att, oh, vad skönt, han tycker liknande som oss. Håll inte på att hymla om grejerna, utan kör bara den raka vägen, säg som det är. Och så får ni nog stöd från läktarplats i fortsättning också. Det är min också, mitt tillägg till det han sa där.
Ja, alltså egentligen, jag ser ju liksom inte, i och för sig är det så med varje HV-upplaga, jag ser liksom inte vad som inte kan vara motiverande att vara i den här situationen. Visst, det är jättemycket press att leverera i den här staden om man spelar HV71, men samtidigt är inte vi den publiken som vid första motgång kastar dig under bussen som publik eller supportrar. Vid första medgång så vinner vändarna och kapporna helt och hållet när man tittar på sociala medier. Någonstans så liksom ser jag inte den här bilden att HV-spelare har det tufft med så mycket stor press. Jag ser liksom inte pressen, jag ser bara ett enormt, enormt stöd och ett enormt, enormt mycket passion. Så om inte några av de här spelarna visar hjärta eller så mycket kampvilja som vi skulle vilja kräva ur dem, då ska man ha ganska lite hjärta för den här sporten, sen ser som om jag får vara riktigt krass.
Ja, men så är det. Du är inne på ett spår där. Jag tycker nog att publiken överlag sista åren egentligen varit för förlåtande. Att det varit ganska snällt. Alldeles för låg kravbild från läktarplats och sponsorer också. Tills för några veckor sedan. Jag tror att det var någon form av brytpunkt där.
Ja, Jonas. Då har vi pratat lite om Johan Lindbom. Och jag tänker också att vi ska prata lite om laget som han förfogar över. Men som även Thomas Montén har förfogat över. Vi ska ta och... det är kanske lite sent på, men vi ska ta och ranka alla spelarna som vi har laget nu när vi spelat ungefär...
Ja, det är en tredjedel av säsongen.
Ungefär, lite krasst en tredjedel. Och vi ska då ranka dem enligt ett schema som är väldigt känt som Jonas nu ska få gå igenom.
Jag är så gammal nu, så det var det här skolsystemet vi hade när det kom till betyg när jag gick på högstadiet. Så vi gör så här då, att en etta är underkänd slash allsvensk klass. En tvåa, godkänd. Tre, bra. Fyra, mycket bra. Och fem, då pratar vi top notch SHL.
Ja, och för att kanske korta ner processen lite grann så tänker vi att vi kör varannan spelare. Dock med ett undantag att om vi satt olika betyg på den här spelaren så låter vi motparten få ge sin take på varför den satt ett annat betyg på den.
Det låter väl rimligt.
Det låter jätterimligt. Mm. Men vi ska inte snacka mer skit, utan att Jonas, du kan få börja med din första spelare.
Då börjar vi på målvaktssidan. Då har vi Brattström, vi kör med bokstavsordning här. Där har jag satt en etta, det vill säga underkänd. Och det behöver vi inte egentligen kanske gå in så mycket på. Fick ju stå, har vi stått 2-3 matcher kanske eller? Eller mer?
Nej, jag tror han har stått lite mer tror jag. Jo, nej, 3 matcher. Tre och sen, matcher. Sen får man ju räkna in allsvenskan också.
Och så en utlåning till Björklöver där han släppte 4 mål på 14 skott och någonting tror jag. Och ja, en räddningsprocent som orkar väl knappt över 80. Det är hårda ord, men det är ju inte mina åsikter, utan det är faktiskt det på svart på vitt.
Mm.
Så att ja, någonstans hoppas man ju att han kommer naturligtvis få stå fler matcher, men då måste han ju upp på en rimlig nivå. Så att ja, vi får hoppas att uppehållet gjort honom gott och att han ändå kan vara en hyfsad backup i fortsättningen.
Ja, precis. Jag hade skrivit ner statistik också om att han släpper in 4,73 mål per match, vilket är riktigt deprimerande siffror.
Då var det svårt att vinna matchen. Sen var det väl så att han stod lite i början också när det var lite svängdor åt alla håll. Men det var inte så att han vann några matcher åt HV.
Nej, så är det. Bara en snabb take på det där egentligen. Varför ställer man inte till exempel Noah Erliden eller Glifford istället att utveckla en junior där?
Ja, det var ju en balansgång innan då. De skulle satsa på de två som backup till Orti och nu valde de en annan väg. Mm. Men fortsätter så här så tror jag nog vi kommer få se Glifford eller Erliden kanske som... ja, i båset som andra målvakt. Det skulle inte alls våna mig.
Nej, och jag tänker det är ju ändå med så pass talangfulla målvakter som man har. Det pratar ju som att Herman Liv skulle få komma upp och ställa sig i A-laget nu i Örebro kommande matcher. Om man skulle få så någon enstaka match där då. Då ser jag inte varför man inte skulle kunna ge Glifford eller Elider en chans också. Nu är ju såklart vi i en annan position och jag menar inte heller att de ska stå flera matcher, men liksom ta upp dem i alla fall. För det känns, som att, känns inte som att Brattström gör speciellt mycket nytta på den platsen han är just nu.
Så är det. Då tar vi den andra målvakten och det är din gubbe.
Yes, då är det ju såklart Joni Ortio där jag hittills har valt att sätta en tvåa, vilket var godkänt, eller hur?
Absolut.
Ja, där jag har skrivit som motivering. Svag inledning där han inledde med skada. Fick inte stå kontinuerligt inledningsvis. Vilket såklart kan vara ganska kontroversiellt för att vi såg ju förra säsongen att desto mer Joni får stå, desto bättre blir han. Sen har ju, är det ju så att försvaret inte har hjälpt honom speciellt mycket under inledningen av säsongen. Så hans egna prestationer kanske är bättre än vad en tvåa visar. Men någonstans är ju det här också en helhet att till exempel en Marcus Högberg kan ju rädda sitt lag med ett fullkomligt bedrövligt försvar också. Så med ett bättre försvar hade jag ju velat höja dem till en trea baserat helt och hållet på hans egna prestationer. Men det är där han är idag tycker jag.
Ja, jag satt en tvåa också. Bara tillägg där två parametrar som gör att tvåan är ganska klar. Under 90% i räddningar och tre insläppta mål på match. Då når man inte upp till en trea.
Nej, jag håller med. Om vi släpper det deprimerande målvaktssituationen så går vi över till en ännu mer deprimerade backsida.
Det är du som ska vara den positiva. Jag ska vara den stränga, arga magistern här då.
Nej, så är det.
Då är det nog Oliver Kaski, va? Har jag skrivit nu? Jag har gett honom en trea. För jag har på lite gott humör här. Och det gör jag av den anledningen att jag tycker att han bidrar med något som ingen annan gör på backsidan. Nämligen det att han skjuter och skjuter och skjuter. Och skapar egentligen lite oreda i anfallszon då genom att lossa från blå. Och ta skott från alla vädersträck, höll jag på att säga. Sen är underlaget lite för dåligt. Vad är det, fyra matcher eller? Kan vara ett sånt han har spelat.
Han har spelat fyra matcher ska det vara.
Så att han får en trea av mig.
Jag har satt en tvåa men också skrivit en potentiell trea egentligen bara för att jag inte, vi har inte fått se så mycket av honom hittills. Men det har ju också hängt ihop en del med att hans kedjekamrater har liksom, hela laget har ju varit under isen så det är väldigt svårt att kunna bedöma en individuellt så på det sättet, men jag har väl inte sett någonting som i ögonfallande dåligt eller bra för den delen heller, utan han ligger väl på en godkänd bra nivå någonstans däremellan tycker jag också. Då går vi vidare till min andra spelare, vilket är Axel Landén, där jag har satt en trea på honom. Han har uppträtt väldigt moget tycker jag, med enstaka juniormisstag. Han blir lite blottad ibland när det blir lite hög press. Men jag tycker väl ändå att han ser ganska mycket ut som Viktor Sjöholm kunde göra förra säsongen. Att när han får tid på sig och kan använda sitt fysiska spel, då kan det smälla ganska rejält. Han hade ju en riktigt fin tackling där mot Modo. Jag tror nästan att det var den finaste tacklingen jag sett hittills på säsongen. Nästan punkt slut liksom. Men jag tycker han har utvecklat spelet med puck väldigt bra och känns ganska trygg. Sen får han ju väldigt mycket tid om man spelar med en kille som heter Anton Strålman. En negativ grej är att han ju har ju -9 i plus minus statistik, men
jag tror att det var -6 av dem var i match mot Frölunda.
Så pass till och med.
Ja, det var något sånt att det var något poäng, något säsongs worst case där. Aha. Att det var en och samma match.
Då får man ju verkligen ta det i backning lite. Jag gissar att du kanske satt något liknande på Axel.
Jag har skrivit en 2-3 så att vi behöver inte grotta ner oss där. Men det, jag vill ändå trycka på det som du sa, att tänk vilken skola för honom att få bilda backpar med Anton Strålman och hur mycket han kommer lära sig nu i den åldern han är, bara under den här säsongen. På tal om magister och bra lärare, då har vi nog en 5+ lärare tror jag. Vi rullar vidare. Kalle Malachti, där har jag bara skrivit en 1. Och jag behöver nog inte fråga dig, utan jag tror att du har gjort detsamma.
Jag har skrivit exakt likadant.
Och lite så vad man förstått då om man har grottat i det här är ju att det var ju inte så här att HV köpte ut honom, utan han hade ju ett utgående kontrakt i Finland. Kom till Jönköping ganska sent och jag tror det är så här, han kom otränad helt enkelt. Och sen så tyckte den förra ledarstaben eller tränaren att vi ska spela honom i form. Det funkar inte. Lindbom kom ner i båset. Sen dess är det väl 0 sekunder speltid, va?
Och nästa man till rakning, eller som jag inte har, ska raka sig då, är Bobby Nardella. Och här tror jag kanske att vi skiljer oss, skulle gissa, för jag satte ganska högt betyg. Jag har satt en 4 på honom. Med motivering att han har egentligen gjort exakt det som jag förväntar mig av honom inför säsongen. En tvåvägsback med lite mer offensiv uppsida. Har gjort 10 poäng på 17 matcher. Men jag tycker ändå att han håller upp sin defensiv godkänt. Utan några större uppträdanden egentligen. Så att han gör inte allt för stora större misstag. Men han gör ju liksom inga defensiva majestätiska insatser heller. Han är liksom godkänd, om man säger så. Gör få misstag i sin egen zon och spelar tryggt trots att han får spela med flera olika backar. Just nu spelar han ju då med Victor Sjöholm, men också lirat lite med Anton Strålman till exempel. Lägger topp 6 plus 6 trots den bristande defensiven i laget. Har du satt någonting annat, Jonas?
Jag har satt en 3 faktiskt. Jag blev förvånad när jag tittade poängproduktionen att det var så pass bra som 1+9. Och det är ju jättebra. Det innebär att han skulle trenda mot 30 poäng då som back. Och då ska man ju vara en 4 i betyg rent krast. Men jag har inte, det jag saknar, jag ser liksom inte honom på matcherna riktigt. Alltså jag, det är lite så här Alfons Åbergs kompis Molligan som åker runt och sen när man tittar statistik, nej men då är det plus 1 och 2 assister något. Så jag vet inte riktigt om det har varit mycket andra assister, tänker jag kanske. Jo. Och kanske lite citationstecken gratis poäng i PP. Så att jag vill ha mer av honom i offensiven, alltså i spel 5-5, att han driver spelet. Så jag var nog mer inne på om jag skulle ta en 2 eller 3 faktiskt. Men då är det nog bara, jag tänker, avtrycket eller brist på avtryck i spelet 5-5. Så att det var en 3 minus den svag 3 hade jag satt.
Nej, precis. Det är ibland man ser honom åka upp och ta någon, försöka sig på någon rädd. Men det är väl mest Strålman som ger sig på sådana nu för tiden.
Så är det.
Japp. Nästa spelare.
Next. Då tar vi Seppele. Där har jag skrivit en 2 godkänd. Han gör nog det han ska framför mål och rensa, men jag hade nog hoppats en lite mer input när det gäller grindvakt och lite grit. Där är en av de spelarna jag tror kommer växa under säsongen. Att det är en liten process innan det här kommer till SHL och större rinkarna. Så att godkänd verkar mer eller mindre för min del. Är du på samma eller har du gått upp ett snäpp?
Det här kommer bli väldigt intressant nu, för jag har någonting helt annat verkligen.
Är du upp på en 5 menar du?
Nej, inte en 5, en 4 har
jag. En 4, ja, jag ska skilja lite ibland.
Och då var jag ändå ganska pessimistisk inför Seppele inför säsongen. Jag vet inte, känns som att det är ju såklart väldigt många finska spelare som kommer från liga har ju väldigt, väldigt tufft när de kommer hit. Men om jag bara snabbt säger vad jag har skrivit, för det är ändå ganska anmärkningsvärt att vi satt så olika. Har presterat bättre vad man kan kanske kunna tro. Gjort övergången från liga till SHL bättre än de flesta finska spelarna i ligan. Spelar tufft, smart, mycket och gediget i egen zon. Det vill säga att om man kommer i en mot en situation i egen zon så känns det som att han oftast vinner den. Och i boxplay, han lyckas alltid få ut pucken är min känsla liksom. Och då får han ändå spela väldigt, väldigt mycket. Vilket jag kommer in på nu. Enbart minus 5 på 17 matcher. Trots att han ligger 3 i mängd spelad tid i boxplay per match. Snabbt innan jag går vidare och spinner vidare på det. Kan du gissa vilka som ligger före honom?
I vad sa du?
I mängd tid i boxplay per match.
I HV?
Nej, i ligan.
I ligan. Oj, ja, men då tänker jag att någon i Skellefteå, Pudas.
Nej, du... Inte. Jo, Pudas är nog rätt. Sen har vi en annan som är längre upp också.
Vilket lag?
Luleå.
Luleå, ja men då är det ju, vad heter han? Nu står det helt still här. Nej, den får du ta.
Erik Gustafsson.
Ja, Erik Gustafsson såklart. Ja. Som skrev på nytt 3-årskontrakt såg jag veckan.
Precis, ja, han hade också kunnat behövas verkligen. Nej, men just att att man ändå spelar så mycket tid trots att boxplay varit så ifrågasatt och ändå bara ligga minus 5 på 17 matcher. Han spelar alltså ungefär 2,30 i boxplay varje match med ett egentligen uruselt boxplay. Då tycker jag det är ganska anmärkningsvärt att man bara har minus 5. Och då blir lite det statistiskt bevisat att han är bra på att få ut puckar och gör ett bra jobb, i alla fall i boxplay. Sen har ju han sina brister också. Man ser att han blir blottad ibland också. Han spelar de flesta avgörande situationerna när laget är tillbakapressat. Såklart enstaka misstag, men jag tycker att han liksom löser det mesta ändå. Han är liksom inte den första backen jag skulle kritisera vid knölarna. I alla fall, är min känsla.
Det är väl skönt att tycka olika.
Ja, minst sagt. Och då går jag över till Viktor Sjöholm. Som jag har varit väldigt tudelad om. För att han har ju ändå egentligen fått åka runt med ett gips. Om man får vara lite elak. Ett gips från Finland. Han har ju fått spela en del med Kalle Malahti. Och Kalle har ju inte haft en bra säsong. Och någonstans känns det som att det här tagit över Viktor lite också i hans uppgifter på banan när han fått spela med Kalle då. Men jag har satt en tvåa streck ner till ett för att jag liksom inte tyckte att det hållt alls egentligen. Så väldigt intressant ut under försäsongen med en större offensiv uppsida och fortsatt dominans i defensiven med sin fysiska styrka. Vi kunde ju inte hylla honom nog efter vad vi såg under försäsongen egentligen och efter den fjolårssäsong som han spelade också. Däremot har han inte fått ut i närheten av det han skulle kunna få denna säsongen. Jag tycker inte han har varit tillräckligt bra heller när han fått spela med Strålman. Nu har det varit bättre när han varit med Nardella. För Nardella är väl ändå ganska... Egentligen den närmsta Emil André tror jag som vi får detta året. Och under Emil André så var ju Viktor Sjöholm extremt, extremt bra. Så att, nej men det har bara känts otydligt och förvirrat när Viktor Sjöholm spelat hittills denna säsongen, vilket jag tror ändrar sig snart. Har du satt någonting annat, Jonas?
Jag körde en svag tvåa där, men det är mest för uppryckningen som har skett sista matcherna när han fått spela med Nardella. Men där är en av de här spelarna som upp till bevis, så det var en svag tvåa där. Nästa, Strandell har jag skrivit en etta. Skadad. De matcher han spelade tycker jag han har haft problem med tempot. Det är också frågan där om det kanske ska vara en utlåning efter jul där när han är hel. Eller om han då ska få chanser. För jag tänker att konkurrensen är ganska hård nu på backsidan. Och då kvalar han väl in på som 7-8 då hur man gör med Malahti då. Så att nej. Det har inte riktigt rockat där så att det blev underkänt där.
Jag kan säga att jag satt exakt likadant med i princip exakt samma motivering. Han känns inte som att han hänger med i tempot alls. Vad som känns svårt i HV-läget är att det känns ju egentligen konstigt om man skickar både Strandell och Malahti trots att det är de saker man egentligen vill göra. Jag tycker inte det är någonting emot att Strandell har talang men han har liksom inte alls kunnat ta vara på den här möjligheten nu. Ta nästa steg. Man kanske bara inte var redo. Han kan säkert vara redo vid ett annat tillfälle.
Vi får hoppas på det.
Det får vi hoppas på. Och då går jag över från en mer pessimistisk syn till en mer optimistisk syn. Där jag har Anton Strålman. Och här har jag satt min enda femma.
Där kom den. Ragadish.
Ja, vi pratade lite inför nu och då kollade Jonas konstigt på mig när jag sa att jag satt ut en femma. Men jag sätter faktiskt det på Anton Strålman och jag sätter den delvis efter förväntningarna som man får ha på honom. För att antingen var det stora lovord eller stora pessimistiska nedtryckande åsikter om att Strålman skulle komma till HV inför säsongen. Men man får ändå säga att det var stor press inför säsongen samtidigt som man ändå räknade ut honom för hans ålder. Han är ändå 37 år gammal och dalande prestationer i NHL i ryggsäcken. Däremot har han motbevisat de flesta utöver nubben med en fullt frisk kropp, loggande av tung istid, alltså 23 minuter och 9 sekunder per match, vilket är trea i SHL. Strålman har varit en trygg stomme tycker jag i ett annars svajigt försvar med en offensiv uppsida trots lite mindre poäng. Men han har ju aldrig varit en poängspelare, ska vi komma ihåg. Det är liksom ett lugn som sprider sig i hela arenan när Stråman och pucken. Och om det inte var vore för hans ålder så tycker jag att det här hade varit absolut en landslagsspelare. Och det är ändå den kriterien som är för att få en femma. Så att jag sätter en femma på honom.
Ja, jag skrev 4+. Det är för att jag är lite grinig. Men du säger mycket bra om honom. Just som du sa att det var många som var kritiska till varför man skulle ta hem en 37-åring som passerat sin senit och bäst före bevisligen. Men jag tycker han är jättefin att se på isen och otroligt bra lösningar på när han blir pressad med puck, att han slår liksom passning på blad. Och då tänker jag också att han är en väldigt, väldigt bra ledare i omklädningsrummet. Där. Så att skulle vi utsett säsongens MVP just nu ikväll så är det ju Strålman faktiskt, tveklöst det.
Hands down. Och om vi får blotta nubben för Tommy Ticka får vi ju blotta oss själva när det kommer tant som Strålman egentligen.
Det var rätt på det. Jag tänkte lite så här att hade det inte varit gott med en kontraktsförlängning på honom då? Om han är 37 nu så kan han ju spela till han är 39 eller något.
Ja, jag tweetade om det någon match där att det är väl på tiden när vi börjar prata om förlängning där.
Ja, men han sitter ju från tåget från Skövde i Jönköping. Har det gått och lyssnar på podd och kan han spela ett år till eller två i Jönköping?
Ja, jag tänker så här. Hade han krävt 2 år så hade jag faktiskt gett honom det.
Alla då i veckan.
För det är ändå en ledare man får också. Det kan man ge en sjunde back egentligen. Men ja, någon Strålman, det är nästa spelare nu.
Det var väl alla på backsidan där, va? Så jag tänker att vi går vidare på forwards. Jaha Carl, vi rullar vidare på forwardsidan. Första man till rakning, Henrik Borgström. Där har jag skrivit en 2 som är godkänt. Och vad landar vi där? Ja, skulle vi haft de 3 första matcherna hade nog satt en 4. Sen tycker jag det har dalat över sikt, över längd. Och nu nedknuffade hierarkin till en andra centerroll. Och det jag känner är att det finns väldigt mycket i verktygslådan. Men det går lite för långsamt. Och SHL är en autobahnliga. Det är höghastighetsliga deluxe. Så att här sätter jag lite frågetecken inför resten av säsongen. Vad vi kommer ha Borgström i hierarkin. För att vara bra måste han nog spela med de absolut bästa spelarna. Läs André Pettersson. Men det förtjänar han ju inte att göra riktigt nu. Så att här blir jag lite brydd tyvärr. Så att det blir ändå godkänt. Första tredjedelen verkar mer eller mindre. Vad har du sagt?
Ja, alltså jag håller med dig egentligen om allt det där. Jag har satt en 3 mest för att hans topprestationer har varit bättre än en 2, men sen hans icke-existerande kontinuitet vill ju att man sätter ner honom på en 2 egentligen. Men ja, alltså man ser ju att han i vissa dagar har han det i sig liksom. Och när vi pratade med Nubben när han var gästade i studion så sa han att han trodde att Borgström absolut kommer kunna vara en första center. Och då är ju ändå Nubben väldigt ärlig med det han säger och påstår och hur han uttrycker sig. Han menade verkligen att han tror att Borgström har en första centerroll i sig. Och det tycker jag att man kan se ibland också. Men det är just att han kan inte hålla upp det riktigt och han får liksom inte riktigt utdelning för jobbet han gör ibland. Jag tycker till exempel att han kan vara extremt bra på att föra in pucken i offensiv zon och kan vara bra med pucken på tajta ytor när det går fort i mittzon. Då brukar han kunna vara väldigt bra på att fördela pucken. Men ja, ibland blir det liksom inte riktigt så bra. Han är ändå ganska stor men han blir ganska lätt avklädd ändå när han har pucken i offensiv zon. Det känns som att han kunde behöva bygga liksom lite mer fysisk styrka där att kunna skydda pucken mer likt Stål Lyrenäs till exempel.
Vi får se lite var det landar, men det finns ju, jag hör vad du säger och jag ser ju det också på matchen att det finns ju en grym potential. Alltså han har ju mjuka handled, han är stor, han är stark och han har ju ett bra skott. Men det känns lite som att det går den där tiondelen, halvsekunden lite för fort för honom hela tiden. Så att ja, vi får se.
Japp. Nästa man då är Isak Brännström som jag har satt en 3 på. Och det här är en man som hade extremt stora förväntningar på sig inför säsongen. Som skulle komma med ett gediget, tufft spel. Och även nu då ett mer utvecklat offensivt spel som gett honom en plats i Tre Kronor under föregående säsong. Om du hade frågat mig, eller du frågade mig faktiskt, och Carl Ljungqvist på IP frågade mig också förra säsongen, att vem hade du valt av alla spelare SHL om du fick trycka in någon i HV? Då svarade Isak Brännström, just för att han tillför ett så otroligt mångdimensionellt spel, tycker jag. Och jag tror fortfarande att han kan göra det, men det är kanske inte riktigt det vi fått se hittills. Isak har otroligt mycket hockey i sig. Vilket jag tycker man fått se stundtals under säsongen. Han inledde väldigt, väldigt starkt. Det är ju ändå finns ju ändå en anledning till att han var med i Tre Kronor. Och att han var så eftersökt och fick 3 år av HV71. Men det känns liksom inte riktigt som att han fått riktigt den här skjutsen än. Det känns som att han gick ner sig lite med laget till slut. Där, vilket kan vara väldigt förståeligt. För han är ändå den som kanske på vissa sätt sliter mest i alla laget. Och när man inte får någonting tillbaka, då blir det ganska omotiverande att fortsätta det där. Om man inte, som Johan Lindbom sa, får hjärta från andra spelare också. Så att, för annars har vi sett bra kemi med Pettersson. Blev vi dock delad på nu. Och jag kan säga att Brännström spelar inte med Pettersson just nu längre på träningarna. Det är för att man rört om lite i alla formationer, men en trea jag satt på Brännström. Har du satt någonting annat med någon annan motivation?
Jag gick ner tack och satt en tvåa av den anledningen att 15 matcher, 2 mål, 4 assist, 6 poäng, och då har jag egentligen spelat in första lina och PP hela säsongen. Det är rent krasst för dåligt med den kravbilden jag hade på honom. Sen som du sa, han började säsongen jättebra, flög fram första matcherna, vinner side-dueller, men sen har det fejdat ut ganska hårt faktiskt. Så att, men det är som vi sa också vad vi har för kravbild på spelare. Det här var en spelare jag rankade oerhört högt inför säsongen. Och rent också i allmänt i SHL när de tar nyförvärvslista topp 10, topp 15, då är ju han med där på topplista. Men det är för dålig poängproduktion. Han har missat 2 matcher, han spelat 15 matcher och 2 mål. Så att en tvåa.
Ja, och jag vill bara lägga till också. Jag tror att det är en väldigt svår roll att gå från. För han spelar ju ändå en dubbelroll egentligen i Luleå. Jag tänker att det är otroligt slitigt jobb som Isak gör. Och han gör otroligt bra på att återvinna puck. Och sen samtidigt kunna vara den här finliraren som ska hänga med i André Petterssons tempo. Jag tror att det blir en väldigt svår roll att hålla upp. Vilket jag har väldigt stor förståelse för. Men skulle han få det att funka så är det ju en helt ovärderlig spelare egentligen som vi ser stundtals i vissa matcher. Men kan han få det där att funka mer kontinuerligt så tror jag att vi har en riktig diamant som kanske inte stannar kvar här mycket längre om man skulle vilja sticka till NHL. Men såklart, då ska han få det att funka också.
Yes. Nästa, Fredrik Forsberg. Då blir det alltid tufft när man ska prata Forsberg, för då finns det alltid 2 läger. De som tycker att han är supporternas gungstling och det spelas Thomas Lidin när han gör mål. Så finns det den andra sidan som tycker att han är totalt klappkast med spelet. 5 mot 5 ibland och utan puck och det händer inte så mycket. Så att jag, nu är jag så här novembergrinig, jag har satt en svag tvåa där. Och jag har en trea var det inte snack om, utan jag nästan var på väg ner mot en etta. Med tanke på tilltagen månadslön, nytt kontrakt för inte så länge sedan. Och jag tycker helt enkelt att det hände för lite i spelet 5 mot 5. Jag tycker nästan han kan vara lite av ett sänke ibland i det här spelet. Det är ganska mjuk i närkampsspelet. Krånglar till det ibland. Men sen när han väl kommer in, då får han sina stim ibland. Och då vet man, gör han mål i en match, då gör han alltid mål i en efter. Och kanske en till. Och gärna något PP-mål. Och se bra ut. Och sen
Mom
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Är det som att det bara det fejda ut det. Så att 2 minus, alltså en svag 2 har jag satt. Är vi på samma nivå där? Eller?
Ja, jag har skrivit 2-1. Om jag säger så här, vi har ju pratat en del om hur man får igång Forsberg. Det har ju varit en ständig debatt egentligen sedan han först kom till HV, året vi åkte ut. Och någonstans känns det som att nu har liksom alla korten spelats, att man pratar ofta om att amen, låt honom spela mer, spela honom i den här konstellationen, ta inte ur honom med powerplay. Det känns som att vi har gett honom alla de här möjligheterna nu till att skapa ett kontinuerligt bra spel, men det har liksom ändå inte blivit något kontinuerligt utav det. Så jag blottar lite situationen med Forsberg nu, att jag ser inte vad mer HV kan göra för att få honom till att kunna bli en mer poängproducerande och offensiv stjärna som man har i sig. I någon mån vill man ändå tro. För just nu så försvinner han ur matcherna egentligen som man knappt märker det. Vilket är otroligt synd tycker jag, för att det är ändå en så stark profil som finns i laget som hade kunnat bli en otrolig, såklart han är hjälte redan i samband med att han tog upp oss, men han hade kunnat etablera sig som en ännu större hjälte om han bara kunde få ut mer, men det är flera andra spelare som har gjort det mycket, mycket bättre i en annars väldigt svag säsong från laget i helhet.
Håller med. Nästa.
Här skulle jag gissa att vi skiljer oss också. Nästa man är ju då Radan Lenc, och här har jag satt en 3, men streck till 4. Och här har vi en man som kanske har ändrat vad jag tycker lite roll i laget från vad han kanske var tänkt att ha när han först kom till HV. Han har gjort en del poäng, varav de flesta varit i PP. Han har gjort en del mål, 7 om jag räknar rätt. Försvinner en del poängmässigt dock i 5-5. Målen och det här ger honom en 3 i min bok. Men samtidigt så vill jag höja upp honom till en 4 när jag ser det här hårda slitet som han gör i sin forecheck och den fysiska kapaciteten han har att kunna vara en power forward helt enkelt. Och hade han kunnat sätta 20% mer utav de lägena han får och skapa sig själv i 5-5, så tror jag att det här har varit den klara skytteliga vinnare nästan i HVs säsong 23-24. Men så är det ju inte nu, och det är ju en sak som man behöver jobba på. Vi fick ju se i landslagsuppehållet nu när han fick spela med Tomášek hur Radan Lenc kan producera när han får spela med riktig center i form av Tomášek då. Så att, nej men jag vill sätta någonstans mellan en 3 och en 4, så 3+ då säger egentligen, för att han gör otroligt bra jobb även när han inte gör mål. Har du någonting annat?
Jag har 2-3, mer mot 3 hållet då. Men det är lite, jag fastnar där att jag tror det är 6 mål han gjort, jag kan ha fel i sig, men då är det 5 i alla fall i PP. Men jag ser ju att det finns potential, och då tänker jag så här att det här skulle kunna vara en spelare som lyfter en klass under säsongen, men då ska han ha rätt omgivning och att han ska få spela med de bästa spelarna i en kanske en första lina över tid och testa det. Och se var vi landar. För att jag håller med dig mycket du säger. Men samtidigt blir det bara, då är det bara 1 mål. Spel 5-5. På en tredjedel av säsong. Då blir jag så här, då sitter jag där och säger att det här är inte godkänt. Men sen ser jag att han är stark. Vad för mål? Han gör ju de här returerna liksom i PP. Och lite gubben i lådan. Så här. Och det är det så här, hur tar man tillvara på en sån spelare nu resten av säsongen?
Mm.
För han har ju skills.
Mm.
Och det är en öppen fråga, för att jag vet inte riktigt det. Men jag har satt 2-3.
Mm. Jag kan ju säga att jag har en intressant spaning från träningen som vi kan ta upp sen också.
Då tar vi den
sen. Om du tar den.
En sån där teaser, vad heter det? Cliffhanger. Det är stort.
Jag får vänta en halvtimme när vi har gått igenom hela laget.
Ja. Vi kör vidare. Det är jag eller? Ja, det måste du vara. Måns Lindbäck. Har jag sett. Först skrev han etta. Hur det såg ut första matcherna. Sen tycker jag att han är uppe på en tvåa. Och sista när han får spela med Önerud i en fjärdelina som faktiskt var bland de bättre spelarna några matcher nu i slutet. Och då är frågan också, vad ska vi ha för kravbild på en fjärdelina spelare? Ja, att vara en jobbig jävel, vinna tacklingar, reta upp motståndare. Jag tycker inte Lindbäck har gjort det stora delen av säsongen. Så att jag är närmare en etta än en tvåa kanske. Så att jag är lite sur så jag sätter en etta då.
Jag har också satt en etta. Och det är väl lite för att på något sätt så tycker jag att Önerud till exempel är mer energisk och pigg än vad Lindbäck har varit nu en säsongen. Nu kanske är väldigt konstigt att säga den. Han drömde upp en puck i krysset var mot Skellefteå nu. Men jag liksom ser inte honom ta några steg. Jag tyckte han var bättre förra säsongen exempelvis. Han har ju liksom ingen förmåga som är speciellt utmärkande. Inte jättesnabb, inte så speciellt teknisk, inte så jättebra skott. Inte en playmaker på det sättet. Såklart sliter gör han ju, men det blir ju väldigt haltande när han inte är så snabb. Jag vet inte, det är väldigt svårt och speciellt när han inte då lyckas prestera superbra och inte har de här förmågorna med sig, då blir det väldigt lätt att det blir en etta och att han inte riktigt håller på den här nivån.
Då var vi överens där.
Ja, helt enkelt. Nästa man har vi då Oskar Fiske-Möllgård och det här är en man som vi pratat om en del också. Vi pratade med Nubben om honom. Hans personlighet går ju inte annat än att bara hylla genom taket egentligen. Har en kollega som vars vän är tillsammans med Oskar och spenderat somrar tillsammans med honom och man får bara höra dag in och dag ut på jobbet vilken otrolig kille det här är. Går inte att hylla honom nog. På isen däremot så tycker jag att det har sett lite sämre ut faktiskt. Och om jag ska jämföra med förra säsongen så har det sett ganska mycket sämre ut om jag får vara helt ärlig. Vi pratade med Nubben och det har ju tydligen varit en extremt lång säsong, föregående säsong. Där han inledde med att spela i HV71 J18 som sedan blev HV71 J20 som sedan blev HV71 A-lag. Som därmed efter det blev Danmarks U18-VM. Som efter det blev Danmarks JVM. Som därefter blev Danmarks VM.
Och en del hockey där.
Det är en del hockey, det är en del intryck. Det är en del resande. Det är en del ambitioner och en del passion för en 18-åring att ta sig an.
Samtidigt som det är väl så att han inte vill uppehåll från skolan va? Utan han kör gymnasiet.
Så är det faktiskt, och det har jag inte ens skrivit med här, men du har helt rätt Jonas. Nej,
det är ju så att nu får vi lite så här extra bonus här att hans mamma är ju lärare och tycker det är viktigt med utbildning. Ja. Han verkar vara en fryntlig dansk det där tror jag.
Nej, men jag tycker liksom han har försvunnit lite i spelet och det är ju med allt det här matchandet och den här tuffa föregående säsongen så är det ju förståeligt att han kanske inte kunde lägga ner så mycket tid på en stark försäsong och bygga upp sig. Som man egentligen hade kanske velat göra. För det, jag tycker det syns att han inte är riktigt där fysiskt. Eller jag vet inte, kreativiteten har liksom försvunnit lite tycker jag. Ja, jag vet inte, har du sett någonting annat?
Nej, jag håller med allt. Jag har satt en tvåa där också. Och jag har också satt frågetecken framtiden. Jag känner att när vi sitter och summerar säsongen så jag vill bara veta att vi sätter en given trea då. För den utvecklingen den ska vi nästan kunna kräva av honom kan jag känna resten av säsongen. Att det finns så mycket hockey genom det. Men en tvåa där. Vi går vidare bland våra nordiska grannar. Jonas Nettinen är nästa. Där har jag skrivit tvåa som är godkänd. Stabil tredje center. Det räcker med den korta motiveringen.
Ja, egentligen. Alltså det finns inte så mycket mer att säga. Såklart, man var ju ganska lyrisk inför säsongen när han spelade så otroligt bra med Lench och Forsberg. Jag har också satt en tvåa och skrev faktiskt inledet med att skriva perfekta tredje fjärdes kedjan. Alltså, inte mycket mer att säga.
Nej, stabilt.
Så går vi över då till Cap 20. André Pettersson, som numera är skadad då. ryggproblem har jag hört. Jag har skrivit att han har varit väldigt viktig. Vilket är ganska uppenbart.
Det var årets spaning tror jag.
Ja, eller hur? Han har varit väldigt viktig. Nej, men däremot ett steg ner från förra säsongen tycker jag. Kan bero på skadan från VM eller då den ryggskada han ådrog sig senaste matcherna nu. Har varit ganska osynlig och saknat självförtroende, speciellt de senaste matcherna tillsammans med Brännström och första kedjan. Där snarare hela resten av laget har ryckt upp sig tycker jag. Försvinner i spelet och när han väl får pucken så passar han numera oftast istället för att skjuta. Så var det ju, det var ju något tillfälle där i Modomatchen när han kom två
matcher. Ja, det var ju Modomatchen där. Han skjuter ju 100 gånger av 100 där och hänger upp den i klykan. Mm. Och det var väl den matchen han missade en straff också, va, tror jag. Och det hade han också gjort mål på i vanliga fall.
Japp, ja, men det, han är iskall annars ju.
Ja. Men du var betyget? Missade du så?
4 satt jag. Och just nu när du tog upp det där med skottet så ligger han ändå, jag tror han låg på 5:e plats i SHL i skotteffektivitet. 15,91%. Så han ska ju bara skjuta mer, helt enkelt. Och det finns ju ingen statistik som talar emot att han missar skott egentligen. Så det, jag tror det är någon annan grej. Någon huvudgrej att... jag vet inte.
Ja, nej, jag satte en 3:a, men då var han en 5:a första matcherna. Och det skulle inte kunna vara med tanke på att ingen försäsong bara rehab rätt in i elden direkt. Jag tror att det har lite kommit fatt honom nu, att jag tror att han är ganska sliten. Och med det har jag kommit lite sämre självförtroende. Men det innebär också att jag har ju skyhöga krav på André Pettersson. Det är faktiskt så att han är frisk och hel, så är han i mitt tycke SHLs skickligaste spelare. Den smartaste på isen. Så därför kanske jag är lite hård att bara sätta en 3:a. Men det är för att det har sett ganska jobbigt ut sista matcherna. Så att, men det här, så den här spelaren får inte vara skadad eller borta längre perioder. Utan han, André Pettersson, måste vara frisk och hel. Han är lika viktig för HV som grädden är en bra semla, skulle jag vilja påstå. Så att en 3:a, vilket innebär bra. Men jag är också övertygad om att han är frisk och hel, så kommer vi ha minst en 4:a på honom sen när vi summerar säsongen. Nästa. Har vi Hugo, eller har jag missat någon?
Hugo Pettersson. Ja, men jag tror inte han har några matcher
spelat. Nej, vi hoppar där. Jag har bara skrivit ett streck där, för dåligt med speltid.
Jag tror Nick Shore är din nästa.
Nick Shore, ja. Just det. Där har jag skrivit en 3:a. Egentligen är ju arbetsprovet för litet. Det är väl 3 eller 4 matcher, eller? Ja. Men jag tycker ändå det har hänt något när han kom in i laget. Att man får den där drivande förstecentern. Jag gillade honom när han kom in förra året också. Det finns någon form av hockey-IQ där som tilltalar mig när man ser på honom. Dessutom tycker jag han ser bättre tränad ut när han kom förra året. Så att lite för kort arbetsprov. Men helt klart en 3 av 5 just nu på det lilla han har spelat.
Ja. Jag satt en 4 på Nick just för att jag tycker han har kommit in så otroligt bra egentligen, från att det blir ju väldigt farande och flängande när man åker från Carolina på tryout och så ska man in och rädda upp den här krisklubben igen då. Om man skulle ta in hur viktig han är, så är det en 5:a tycker jag. Just för att han kan underlätta för Borgström samt ta av pressen på Ticka. Men bara från hans egna prestationer så är det en 4:a tycker jag. Han är ju inte en jätteintensiv eller superhårdjobbande center. Vilket han på något sätt inte behöver vara, för att jag tycker att han är den perfekta centern till att göra sina yttrar så bra de kan bli. 3 poäng på 4 matcher, alltså såklart, det är ju för litet arbetsprov, men han har ju hittills visat upp det. Han är bättre tränad och har på kort tid visat mycket bra intentioner. Då kan jag bara tänka mig hur bra han kommer bli efter 10 matcher. Så går vi vidare från en center högt upp i laget till en center långt ner i laget, eller snarare som inte alls varit med i laget nu senaste tiden. Då har vi en Åke Stackestad som var minst sagt ett utropstecken på min radar inför säsongen när han blev värvad till HV. En karaktärsspelare av rang som inte pucklar på jättemånga spelare nu för tiden när han får sitta på bänken tyvärr. Jag tycker det är väldigt synd. Jag har satt en 1-2 på honom. Egentligen är det då en 1:a. Kanske plus. Men det här är en kille som jag tycker har väldigt mycket hockey i sig. Men om jag får säga så här, att jag tycker det är jättekul att han är HV. Och han kommer kunna göra det bra i framtiden. Men det här är en kille som inte behöver gå till HV för att främja sin utveckling på det här sättet. Den här killen skulle behöva gå till ett Växjö Lakers till exempel, om jag får vara helt ärlig, för sin egen utvecklings skull. I HV just nu så får juniorer bara spela och utvecklas om de faktiskt tillför någonting direkt. Det är ju det vi sett hos Axel Andén. Och Axel Andén är antagligen anledningen till att HV inte kommer värva in några fler backar just nu, kanske innan januari-februari-fönstret är. En otroligt ung kille är ju Axel, men utvecklingsbar, men han tillför ändå någonting. Likaså Oskar Fiske Möllgård som tillförde i defensiven. Åke Stackestad i detta fallet är utvecklingsbar, men han tillför inte tillräckligt mycket just nu i spelet, till skillnad från en Simon Önerud då till exempel. Så att han har fått stå utanför laget. Men som sagt, väldigt synd, för den här killen har väldigt mycket hockey i sig annars, kan man se stundvis. Har du sett någonting annat, Jonas?
Nej, det var bara att plita ner ett streck, en etta. Och jag känner lite så här kanske att vi måste nog, inte vi men nubben, jobba på en utlåning där till ett allsvenskt topplag kanske, där han kommer ta plats och liksom röja runt och bli någon form av publikfavorit igen då. Säg Björklöven eller något annat topplag där. Det är ju ändå tvåårskontrakt, så får han komma tillbaka nästa år där, för att jag ser inte hur han ska, jag tror inte de kommer satsa på honom så mycket där, utan det är tråkigt, men en utlåning till allsvenskt topplag är nog lösningen där tills vidare.
Tänk egentligen vilken dröm det hade varit om man hade varit ett allsvenskt topplag som saknar lite grit nu. Det är ju egentligen, säg att det stundar slutspel och du saknar lite tuffhet och så här. Och en Åke Stackestad sitter här och inte får spela. Det är ju egentligen
Tänk en allsvensk final mellan Brynäs och Björklöven där, och så Per Kente tar dit Stackestad, då kommer det röjas då.
Ja, men det är ju egentligen, alltså säg en...
Ja, men det är ju win-win för alla parter egentligen, så att det...
Säg Brynäs ta in någon som en motpart för Weigel i Björklöven då. Någon som kan möta upp där.
Ja, vi får se. Vi spår ju här nu i kulan då, säger att Åke Stackestad spelar allsvensk final med antingen Björklöven eller Brynäs.
Eller hur?
Så får ni komma ihåg det sen, lyssnare.
Ja.
Ja, vi rullar vidare. Stål Yrenäs. Där har jag satt en trea. Och så tittar jag statistiken. Vet du hur många poäng han har gjort på 17 matchen?
4 eller 5 har han gjort, va?
Ja, det är 5 plus 0, 5 mål och 0 assist.
Mm.
Men där överensstämmer inte mitt ögonbevis med statistiken. Jag gillar mycket det Stål Yrenäs har. Han har ett skott, han skapar chanser, och jag tycker han är en av få spelare som kan driva spelet i anfallszon också. Sen är frågan då vilken omgivning. Det är ju många, vi diskuterar vad de ska vara som bäst. Men det här tycker jag är nog en spelare liknande Lens också, som ska få en plats högre upp i hierarkin om de som inte tilltänkta vara från början levererar. Så att jag tycker det finns en usp med honom med det där direktskottet, och att han är ofta i de farliga områdena. Så att jag talar emot mig själv. Jag tittar ofta på vingar, så tittar jag på hur många poäng de har producerat, för jag tycker ändå det är deras primära mål på något sätt. Och då är ju 5 plus 0 det är ju alldeles för dåligt egentligen. Men jag sätter en trea för honom ändå.
Ja, och jag håller med allt det du säger. Jag har satt en 4 för att han, om jag tittar på det här projected filtret som finns på Elite Prospects, då hamnar han ändå på 18 mål, vilket är 3 mer än man hade förra säsongen. Och jag tycker ändå att han tillför otroligt mycket mer än bara de målen som han gjort hittills. Alltså jag tänker zoningångar, behålla pucken i egen zon, behålla pucken i offensiv zon framför allt. Alltså kunna ge tid för egna HV-spelare att komma in i offensiv zon genom att bara skata runt motståndarna helt enkelt. Och sen det här med, säg att han hade haft 5 assist till, då hade han ju luggit på en klar 4 egentligen, om inte mer. Men som du var inne på där Jonas, så tycker jag att det handlar mycket om omgivningarna fått vara i. Och jag tycker inte det är så jättekonstigt att han kanske ligger på 4, på 0 assist om man fått spela med en 2 ineffektiva spelare som Tommy Ticke och Mattias Tedenby. Så upp med Stål Yrenäs, tack. Så tror jag att vi kan etablera honom som en klar 4. Vidare till nästa då. Hans kedjekamrat under inledningen av säsongen, Mattias Tedenby. Där jag har valt att sätta en 2-1. Och här blir det en liten monolog nu.
Jag lyssnar.
Du får jättegärna lyssna. Har haft en väldigt tuff inledning på sin återkomst i HV71. Väldigt svag säsong 22-23 som såklart ja, inleddes då med en skada mot Oskarshamn. Däremot har det varit en lika svag inledning på säsongen hittills denna säsongen då. Bristande passningar, inte lika snabb känns det som. Och självförtroendet vet jag inte riktigt vart det tagit vägen. Ålder är säkert en faktor och är ju såklart helt förståeligt. Däremot är känslan att det saknas självförtroende i sitt egna spel. De konstnummer som Mattias kan göra, de har vi inte sett till egentligen något alls de senaste två säsongerna. Och här blir det ett väldigt stort dilemma tycker jag som jag också skulle ställa mig om jag var i Mattias position. Att när det går så otroligt dåligt för laget de här två senaste säsongerna, då känns det väldigt omotiverande att stå och göra sina snurrfinter och hålla på med de här grejerna som Mattias brukar göra. Speciellt om det går fel och buropen och visslingarna börjar komma och ifrågasättanden börjar skrivas på sociala medier. Men jag vill däremot hävda att gör det Mattias. Det är bara att köra på med de här grejerna för att nu när laget varit så otroligt stukat, kreativt och ambitionslöst, då kan det vara precis sådana här grejer som behövs egentligen, att någon gör någon snurrfint, någon tunnlar någon i mittzon till exempel. För jag tycker hellre att gör de här grejerna och misslyckas 4 gånger av 10, varav en gång leder till baklängesmål, än att du inte gör det alls och du är totalt osynlig hela matchen egentligen. För det känns inte som att det blir så väldigt mycket man får ut av Tedenby just nu. Så att våga misslyckas och ta succéerna när de väl kommer. För att jag tror inte det kan bli så himla mycket sämre kanske än vad det går just nu. För vi, den Mattias som vi vet egentligen är, han är otroligt viktig för det här laget. Och jag tror att han har i sig fortfarande. Han måste bara hitta det. Har du någonting annat, Jonas?
Nej, jag har skrivit en etta. Och det gör jag med den kravbilden som fanns när han kom tillbaka. Jag har gjort det med tanke på det kontraktet han sitter på. Han skrev ett 4-årskontrakt inför förra året med en av de högsta månadspengarna i ligan. Jag tycker det funkar inte. Han fick chanser i PP, nu är han borttagen därifrån. Det är så att säga, det är hafsigt och flängigt. Och, nej, jag vet inte. Jag är lite att HV sitter lite bakbundna med det här kontraktet. Sen får man vara hur mycket hemmason och forna guldhjälte. Men det spelar ingen roll i dagsläget. Så att, en etta, tyvärr. Då går vi vidare till Tommy Ticka. Och jag fortsätter på det spåret och har kritat ner en etta och underkänt även där. Prestigevärvning av Nubbens. Det var väl lite Nubbens gubbe. Aldrig varit i SHL innan. Blev därmed den första spelaren som får ett 3-årskontrakt. Som uttalad andra center egentligen. Och det har ju inte gått alls som center. Viss uppryckning. Jag säger viss uppryckning när han får gå ut som vinge. De sista matcherna. Sen säger folk då att han har varit skadad till och från. Det kanske han har varit. Men första tredjedelen kan man inte sätta annat betyg än etta. Jag tror jag nöjer med det.
Ja, jag har också satt en etta på Tommy. Har ju liksom inte alls blivit så som man hade tänkt. Har ju fått gå ut på vingen nu, vilket jag tror du sa. Var ju en liten upphöjare senaste matcherna när han fått spela på vingen. Nej, det är bara synd. Den spelare som man ville hade kunnat funka i HV, för just nu händer det inte så väldigt mycket mer än små enstaka gruff i periodpauserna. Inte periodpauserna, men mellan avblåsningarna. Och jag tycker att man kan förvänta sig mer av Tommy egentligen än det. Ja, jag har egentligen inte så mycket mer att säga än
det. Det känns väl lite så att han kommer få spela vinge från och till. Kanske 13 forward ibland och sen så kommer han nog i så kallat samförstånd och bryta kontraktet i sommar. Det är min spaning på Tommy Ticka.
Ja. Och då har vi sista killen som också var sista killen att faktiskt ansluta till laget, vilket är Simon Önerud. Och det här var ju en väldigt intressant fråga när vi ställde oss för några avsnitt sedan, Jonas. Ska vi ha in Önerud eller inte? Håller han? Vad kan han faktiskt tillföra med den åldern och den försäsongen han har haft hittills? Och jag får egentligen bara ta och pudla mig lite grann, för jag var ganska skeptisk i början. För jag tycker att han har gjort det, speciellt nu senaste matcherna, har gjort det väldigt, väldigt bra tycker jag. Såklart väldigt, väldigt bra utifrån de förhoppningarna jag hade på honom i den rollen han ska ha. Varit en skjuts in i laget och varit en ledare för kedja 3 och 4. Inte i samma form såklart som tidigare år. Däremot så fyller han en bra roll nere i lägre hierarkierna. Håller en helt klart godkänd nivå utifrån de förutsättningar som man kan ha i de rollerna längre ner. Har du någon annan uppfattning?
Jag har inget betyg, det låter som en trea.
Ja, förlåt.
Ja, nej, jag bara, jag tror inte det.
Det är... jag har satt en tvåa. Jag tycker det är godkänt.
Ja.
Då kanske, visst, då hade jag inga krav på honom alls. Jag var ju kritisk till att plocka in honom. Så med det sätt kanske med, jag skulle satt en trea. Men stabilt, habilt. Två av mig. Han gör sitt jobb och han gör det bättre än vad jag trodde nu sista matcherna.
Mm. Bra Jonas.
Det var... Sådär, ja. Vilken mastodont genomgång av truppen med betyg på samtliga spelare.
Ja, men du vet
kan det här bli världens längsta poddavsnitt tror du?
Ja, det
eller där... kommer saxen få gå?
Grejen är vi ligger ändå lite under övriga podden, men det är kul att kunna ha något på
podden. Ja, absolut. Ja, Carl. Vi går vidare till ett annat segment som väl får sägas ha varit sista veckan stora snackis i HV-land. Det var ju nämligen i HV-podden där tillförordnade ordförande Andreas Davidsson gästade den alldeles eminente Johan Frid. Och där sparas inte på krutet. Det var nog sågklingan fram och det sågades till höger och vänster. Det var att han kallade HV de senaste åren för fat and happy. Det var inget SM-gulds beteende i någonting alls. Och att det var alldeles för mycket snack och alldeles för lite verkstad sett över lång sikt. Och jag satt i en bil på väg till poolspel i innebandy till Sävsjö. Och jag höll nog faktiskt på att köra av vägen här någonstans i Vriksta. Jag började lyssna på det här för att sådana här sågningar hör man inte internt som sen blir externt från HV-lägret. Där brukar det vara värderade väggar både fram och tillbaka och det vänds på stenar och tittas i speglar. Men här var det all in bara.
Mm.
Och jag vet inte, vad är din känsla när du hörde detta?
Initialt var den väldigt positiv. Men såklart, jag kan ju inte... mer än att lyssna klart avsnittet innan jag går in och ser alla andras reaktioner på det. Och då tyckte många var väldigt positiva. Sen fanns det en del skeptiska till det också. Just för att de ville då prata om hans egna position i det hela. Att han inte tog upp sin egna påverkan på det här. Att det är väldigt lätt att säga att alla andra gör fel. Men jag sitter säkert här. Och det var inte alls min uppfattning egentligen. För att om jag tagit det rätt så har han suttit i styrelsen i 2 år. Hur stor makt han egentligen haft och hur mycket tid han har haft på att faktiskt göra någonting i det här är väldigt svårt eller svårbedömt. Att direkt komma in och bara styra om skutan helt och hållet när en klubb är på väg ner för fall är lättare sagt än gjort. Men jag tycker att det var en väldigt sund intervju som jag tycker lugnar väldigt många supportrars sinnen. Och jag tycker att egentligen allt det han sa stämmer ju. Sen såklart går det alltid att diskutera hans egna påverkan i det som jag redan gav min syn på. Jag tror det är så stor. Men jag tycker liksom att det är en väldigt sund reaktion och allt det han säger stämmer i någon mån. Och det är ju inte allt för många inom HV-land som faktiskt säger som det är. Och vi pratade om det nyss här. Man kan ju inte annat än bara hylla Johan Frejd som faktiskt går igenom och släpper intervjun. Känns inte alls självklart att man från egna kanaler faktiskt skulle kunna släppa en sån här intervju.
Nej, du har någon poäng där. Men jag känner lite så här, jag kan koppla den lite där jag hörde intervjun med att Johan Lindbom står efter matchen mot Modo och säger att det är för dåligt med hjärta och det finns spelare som inte levererar. För att jag tror det är lite så här nu att det har varit väldigt, väldigt mycket möten nu i katakomberna i Husqvarnagarden med styrelse, med tränare. Och ta någon väg framåt. Och jag tror de har landat i att vi måste liksom prata med supporterna på supporternas vis. Vi måste säga att spelar vi som skit så måste vi kommunicera det utåt också.
för att ha någon form av förtroendekapital kvar bland supportrar och sponsorer. Och det handlar nog om någon form av ärlighet. De kör det kortet nu att nu kör vi den interna kommunikationen blir nästan nu extern också. Och man känner ju själv som supporter att ja, vad fan, liksom, de tycker som du och jag. De är ju här, det är ju så här det är. Nu säger de det. Och det är ju det är jättebefriande. Men samtidigt när jag lyssnar på intervjun, jag hör ju heller inga lösningar egentligen. Det är lite, nästan lite valpropaganda, lite som att de skulle HV ska på val. Liksom, ja, det har varit för fett and happy, det har varit för dåligt. Men jag har inte vad han säger, vad de ska göra åt det egentligen. Jag kanske missar någonting där. Men det var mer som rabbla upp, det här är inte för bra, det här är inte bra, det här är inte bra. Och sen att det kanske tar en lång väg framåt. Men jag hörde inte heller inga liksom, så här, lösningar på problemen.
Nej, och jag tänker så här egentligen att jag söker också och hittar samma problem som du tar upp där. Men sen så blir jag också lite så här att Andreas kan inte själv gå ner på isen och slänga in 5 baljor och säkra kontraktet för oss. Utan det handlar ju någonstans om att det är en grupp på 20 spelare som är unga och de är ju, vissa av dem är egentligen barn fortfarande liksom. Det är ändå de här personerna som ska göra det. Och om man är tillförordnad, vad säger man?
Jag tror man säger tillförordnad. Vi kan säga TF.
TF, ordförande från och med nu säger vi. Så då tänker jag att om han hade gått ut och sagt att det här och det här och det här ska göras rent sportsligt. Om han hade gått och ritat upp så här ska vi spela istället Johan Lindbom för det här funkar inte. Så här ska ni göra istället. Då tror jag att det hade varit en sämre reaktion och jag hade varit mer negativ mot det istället. Istället för att han nu går ut och säger en mer större syn på hur vi ska jobba. För hans jobb är ju ändå inte att gå in och peta i detaljerna på exakt hur det sportsliga ska gå till. För han har ju ändå en mer övergripande roll. Och
ja, han ska väl egentligen inte lägga sig i det sportsliga alls.
Nej.
Det han säger också. Utan, men jag tror som sagt det här är en utan filterintervju.
Mm.
De hade säkert en diskussion om att ska vi sända det här? Ja, det gör vi för det ser ut som det gör nu. Och då sätter de, jag tror också det medvetna, de sätter press på sig själva nu också. Att nu drog de i sista livlinan också att ja, vi kryper till korset, vi blottar strupen och säger att det här har varit sjukt för dåligt. Det har varit för dåligt beteende i klubben genom många år. Så att nu är det ju liksom, nu är det verkligen det här upp till bevis då. Och det ska bli otroligt intressant att se vägen framåt nu. Det enda de nämnde egentligen, det var väl egentligen nästa tränare. Att de där var ute och letade och då ville de ha någon som han då sa ska vara en vinnare som har vunnit någonting. Så det ska bli otroligt intressant då vilka namn de bollar med då. För då har de ju satt i alla fall det på CV då, att det ska vara en vinnare till tränare. Så att ja, det, men som sagt uppfriskande, välbehövligt. De har läst av läget lite också, tror jag, bland supporterna och sponsorer. Det kanske också är lite cyniskt på ett sätt. Ja. Men jag väljer hellre att se det att det var befriande. Och att de förstår att nu liksom är det är skarpt läge deluxe nu.
Och jag tänker lite så här egentligen också. Han är ju inne på en idealvärld, en utopisk värld. Där HV inte är fat and happy. Och allt det här, vad det nu innebär. Det är ju ett väldigt brett perspektiv han tar upp det i. Men just sett till den här säsongen som man är inne i nu, vad egentligen kan man realistiskt ändra på? Det är ju egentligen bara alltså tankesättet som är hos spelarna som går och man borde vara inne och pilla på nu. Och det var ju inne på i och med att han pratade om Johan Lindboms kommentarer i JP. Så där har han ju redan gått in på att tränarteamet ska försöka ändra på den här synen i laget hos vissa spelare. Så där ger han ju ändå svar på tal på vad som behövs göras. Men sen det här större perspektivet om att vi är fat and happy som egentligen började under Agne Bengtssons tid där man fokuserade mer på ekonomin som växte än det sportsliga. Där någonstans det här schabraket började gå åt skogen liksom. Det här större perspektivet är någonting som kanske inte är lägligt att ta upp just nu. Att börja ändra om och ändra synsätt i styrelse och svålla upp ännu större vågor som inte har med det sportsliga att göra. Jag tänker någonstans att det är kanske bättre att spara och ta upp för diskussion i mer detalj kanske efter säsongen när vi faktiskt också vet i vilken serie vi spelar om vi ska vara ärliga. Så att jag tänker
att... Aj, där kom den här klumpen i magen.
Ja, jag ber om ursäkt.
Nej, det är sanningen.
Men det är så här, så det är därför jag känner lite att han behöver... Jag tyckte att han svarade på det som behövs sägas nu. Det där poddavsnittet kanske inte var rätt tid att ge exakt detalj på allt man ska göra kring laget. Utan bara vad som ska göras i laget. Det är min spontana tanke. Men som sagt, det har ju blivit väldigt, väldigt upplyft. Samuel Svensson var inne på det i sin podd. Jag lyssnade på Ringside-podden som också gick ut med det. Det är säkert inte de enda poddarna som kommer ta upp det. Men ja, man kan ju inte skylla HV från att vara moderna när det kommer till kommunikationsdelen med Johan Frejde i spetsen.
Nej, så är det. Där har vi Lematt i alla fall, får jag säga, år efter år.
Minst sagt.
Men då, jag tänker lite så här, Carl. Vi ska väl snart gå ner för landning här. Jag tror att det är så här innan jul. Vi släpper lite det här fat and happy-konceptet här nu. 9 matcher kvar innan juluppehållet.
Mm.
Ge mig hur många poäng HV har tagit på de matcherna.
Vänta, vad sa du? Innan
alltså efter, innan juluppehållet nu, så är det 9 matcher kvar.
Hur många vi kommer ta med nu?
Ja, hur många poäng okay. Vi tar.
Svårt att veta. Jag vet att vi möter Leksand och Rögle. Annars vet jag inte vilka vi möter. Men idealt sett... 9 matcher, det är 27 poäng då. Jag tror Nubben sa ju 15 när vi sa något liknande inför landslagsuppehållet.
Det blev inte så många, va?
Ja, men jag får väl hoppas på någonstans mellan 15 och... Nej, jag säger 18 poäng.
Du säger 18, jag så du handlar ju 2. Det var lite därför jag satt och kollade lite just hur många poäng det krävs. Och när HV ligger där de gör nu, att vi måste upp på den nästan 2 poäng per match nu.
Ja.
Och det är en sjukt tuff utmaning. Och sen är det så här också, och det här är också det här lite otäckt, att en tredjedel av serien spelad, då är egentligen tabellen ganska satt. Alltså de som är i toppen är ofta i toppen. Mm. De som är i botten är ofta i botten. Det som är det stora med SHL i år, alltså kolla tabellen. Jag tror att Linköping ligger 3:a och har 3 poäng ner till 10:e plats.
Mm.
Så där kommer det ju ske förändringar där. Men vi kan säga så att Färjestad kommer vara topplag. 1-2. Oskarshamn förhoppningsvis då, får jag säga, efter HV. Men så att det ska bli intressant att se nu vad som händer här. Men de räddningsplanker jag hade innan säsongen lite med Linköping, Malmö.
Modo gissar jag också.
Och Modo, men Linköping 3, Modo 4 nu.
Mm.
Så att vi, de här snittpoängen upp på 2 per match, det måste snart gå i skarpt läge här.
Ja, det känns som att Modo har ju blivit lite mer blottare nu senaste matcherna. Men Linköping hänger i det uppe fortfarande. Alltså, det är ju de man kanske helst hade velat se under oss. Men det är kanske inte de som är mest realistiska nu. Men ja, nej, men för du, som du säger, att det är ju inte så många lag som vi borde passera nu. Det är ju typ Leksand egentligen. Och där har vi ju en jätteviktig match då på lördag.
Så är det.
Ja, hur många poäng vill du se då? 30 poäng att spela om.
Ja, eller 27 då, 9.
27 då?
Ja, jag säger 16 då.
Mm.
Så är man ändå med på det snittet som krävs. Så att vi får se. Men då tror jag det är 5 av 9 och jag är också hemma då. Vilket som skulle kunna vara en liten fördel och en mer hemmamatch i alla fall.
Det är bra mellanmjölk det där då. Siktar man på 16 poäng, då tar man 16 poäng. Det vet inte vad mer eller?
Ja. Nej, jag ville bara ha det nu när vi kände att vi går skräp matchläge här snart på torsdag. Så att, ja, vi får se var vi landar.
Nej, men precis. Och det är ju lite då vad vi kan förvänta oss. Dock så kan ju våra förväntningar behöva ändra lite på oss. För att det är så att jag kan rapportera lite ändringar i formationen nu.
Det här gillar vi direkt, Carl från träningen. Han har suttit med en anteckningsblock här nu.
Yeah. Ja,
ge mig någonting. Ge mig det senaste.
Carls penna. Ja. Nej, men så här. Det har varit lite ändringar nu på träningarna. Och delvis på grund av att André Pettersson inte varit där. Men jag pratade med Nubben och då sa han att det är lite ändringar i laguppställningarna som kommer vara nu inför torsdag. För att antagligen kommer inte André Pettersson spela på torsdag. Så länge inte någonting inte mirakulöst händer, men det ser ut att inte så att han spelar. Men vi har en formation som gäller följande. Jag kan börja med backarna. 55-67, alltså Seppele och Kaski. Så har vi en Sjöholm med Nordella och så en Strålman med Landén. Så det är ju helt oförändrat.
Det är inga förändringar då sen det har varit senaste.
Nej. Sen går vi in då på en fjärde kedja där vi har en Tommy Ticka fortsatt på kanten med Jonas Nettinen i mitten och en Måns Lindbäck som gått ut på kanten. En tredje kedja med Mattias Tedenby, Oskar Fiske Möllgård och en Simon Önerud som fått gå upp på ett hack i hierarkin.
Ja.
Sen har vi Isak Brännström med Henrik Borgström och Fredrik Forsberg i en andra lina. Och här skulle jag vilja gissa att Fredrik Forsberg kommer ut när André Pettersson är ledig sen. Så att han flyttas ner ett stepp där, Forsberg. Och så har vi då en nyformerad första formation med två killar som vi vill ha upp i laget som vi pratat om i det här avsnittet.
Sådär, ja.
Ja, vi har Oskar Fiske Möllgård. Nej, förlåt, inte Oskar Fiske. Vi har en annan
Oskar. Han är duktig här, men han har dubblerat sig
själv. Ja, inte riktigt. Vi har en annan Oskar.
Stål Lyrenäs
har vi fått upp i första kedjan med Nick Shore och Radan Lenge. Så att vi har ju spelsinne i Radan Lenge, nej, i Nick Shore. Vi har skott i Radan Lenge och vi har ett driv i Oskar Stål Lyrenäs.
Och det var så de tränade idag tisdag då. Ja. Har det varit så även igår eller? Det vet du
nej,
inte.
Jag har inte varit nej. Där då. Men det var det här laget som Dubben sa att de siktar på att ställa upp med. Men vad är din reaktion på det hela?
Det var det kul att du sa det nu, för det har ju inte vi pratat om innan. Nej. Men just att vi satt här med de här just Stål Lyrenäs och Lens, att det kanske är dags för dem då att få den här chansen. Nu får de ju spela med den bästa centern i laget.
Mm.
Och det ska bli otroligt intressant att se.
Mm.
Och backarna har ingenting att säga om. Där tycker jag det är liksom okej uppställt. Och där kommer de köra på så vid ingenting händer.
Nej.
Och övriga kedjeformationer, ja, det är ju som det är. Du kan ju inte trolla heller, utan jag tycker ändå det. Men som sagt, man blir lite glad av första linan där. Det ska bli otroligt spännande att se.
Det blir väldigt spännande. Nu kommer det ju säkert utvecklas så att de blir totalt överkörda mot Rögle på torsdag.
Ja, -4 eller något.
Så sitter man där och är helt förtvivlad igen. Men vi har ju faktiskt en match på torsdag redan. Rögle borta, ett annat krislag. Så att det blir väldigt intressant. Det är ändå ett lag som också är på uppsving efter en stark seger i Luleå senast. Så har vi då också ett utsålt, eller nästan till utsålt, Husqvarna Garden på lördag.
Ja, det var visst slutsålt nu, såg jag.
Det var det,
ja. Så det blir 6800 numera, just det.
Är det så? Då är hälften läxingar, kan man säga.
Det kommer nog vara en och annan läxing där på plats.
Mm. Nej, men det blir två otroligt, otroligt viktiga matcher där. Vad säger du? Jag hoppas på kanske 4 poäng där i alla fall.
Och säger jag 3 då.
Ja, det är, jag är optimistisk.
Nu är jag så här naiv i mitt supporterskap. Nu kände jag lite så här, nu borde man gå längta igen till 1859 när man alltid tror att de ska vinna.
Ja, så är det. Nej, jag bara tänker på de här 2 poängen per match som vi måste ta nu. Alltså, det gäller att de börjar ticka in, och då är det ju ändå 2 smaga lag vi möter.
Så är det ju.
Nej, Jonas, hade vi någonting mer?
Nej, jag tror jag är rätt mör i huvudet nu, känner jag. Det var en riktigt bra sittning det här. Ja. Så att jag tror att vi fått med det mesta på körschemat.
Jag tror egentligen det också. Det är en sak till innan vi lämnar studion. Sovrummet idag.
Sovrummet, ja.
Nej, men det vi kan säga är att vi testar ett litet nytt poddformat i och med detta avsnittet. Ni får gärna ge oss lite feedback på hur ni tycker att det här låter. Låter det fördärvat eller toppenbra, då får ni gärna skriva hur det låter. Vi uppskattar alltid feedback, och det vi vill skicka med er är att det kommer förhoppningsvis antagligen bli lite mer poddande nu kommande tiden. Kan vi glatt meddela, så att det är lite oklart hur ofta vi kommer podda, men vi ska försöka forma poddandet efter när det är som aktuellast med nya nyheter kring HV-land.
Det tycker jag var rimligt. Sen har vi möjlighet också att ha gäster ibland också. De har ju varit väldigt uppskattade med både Simon Brännström och Tuppen och Nubben.
Mm.
Får tacka för all positiv respons. Det betyder väldigt mycket.
Verkligen.
Att man lägger ner tid och energi på det här och får så mycket tillbaka. Så att vi gör det egentligen för er skull, ni som lyssnar på det här. Jag och Carl tycker bara det är roligt att sitta och gaffla hockey. Så att det är det bästa som finns. Så att ni blir inte av med oss sen på ett tag.
Nej då, det hoppas jag inte. Som sagt, Jonas tog upp det. Förhoppningsvis en gäst nästa gång. Eller om 2 avsnitt eller någonting. Vi källar lite på det. Annars hoppas vi att ni tyckte om avsnittet. Och vi önskar er en trevlig vecka. Helt enkelt.
Det gör vi. Tack och bock. Ta hand om er. Hej hej.
Tack. Hej.
Thank you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.